sätta mig här först.
Nu sitter vi här och inte där. Ja. Jag satt förra veckan och förberedde det här samtalet. Jag börjar med den här klassiska sportjournalistfrågan. Hur känns det att sitta här?
Lite nervöst.
Ja. Hur funkar det med den höga stolen?
Jag testade ju den här förut.
Ja. Ja. Ja, vi hade lite sådär samtal om ifall de här stolarna var höga och lite vingliga om vi skulle ramla ner.
Ja, men lite för höga för mig.
Ja, precis. Men jag tycker du klarade det bra.
Ja, tack.
Det här är ju då Antigone Mahtavi.
Yes.
Och det är dina tavlor som är uppställda runt om i det här rummet. Men låt oss ta det från början. För skapandet, målandet har ju kommit in sent i ditt liv. Men när du föddes så gjorde du det i Iran innan revolution. Du växte upp i en sekulär och politiskt aktiv familj. Du redan från början fick med dig en stark övertygelse att stå upp för den enskilda människans frihet. Och trots att du alltså växte upp i ett sekulärt hem där religionen inte hade någon plats, började du redan som 13-åring att drömma drömmar, speciella drömmar som har löpt som en röd tråd genom resten av ditt liv. Berätta, vad var det för drömmar?
Ja, som du nämnde så växte jag upp i en sekulär familj och religionen fanns inte där. Men min familj var ju alltid, de hade sina politiska övertygelser om att om människors värdighet och kampen mot orättvisan. Och så vi växte upp med de här tankegångarna att alla har en egen värde och orättvisor är inte okej. Men ganska tidigt, som 13-årig, började jag drömma de här drömmarna och Jesus kom till min dröm. Jag var ungefär 13 år. Det har jag inte berättat för dig heller, men jag ska ta det kort. Under en viss sjukdom, ett år nästan, jag var hemma och var sjuk. De tänkte att det var reumatism eller vad det nu var och så där. Men jag blev frisk i alla fall. Det var inte reumatism, det var någonting helt annat. Men Jesus kom till min dröm. Det var ju min allra första dröm. Jag kan berätta om det här, men inte det blir för långt om jag ska berätta om alla drömmarna. Men då kom han till mig. Jag var i en jättefin äng. Vacker, stor, oändlig vacker äng med fantastiska blommor. Och då var jag där med mina syskon och mina kusiner. Vi omgicks varje vecka, vi lekte och vi hade väldigt trevligt tillsammans. Vi lekte där och sen helt plötsligt ser jag att det är någon som närmar sig mig. Och jag stannar upp, jag kollar bort. Och mina syskon och mina kusiner, de springer bort ifrån mig. Då ser jag att Jesus närmar sig. Ursäkta, ja, det är svårt att berätta. Det är överväldigande. Han närmar sig mig. Han kommer till mig. Han lägger sin arm på mig. Och sen så leder han mig bort från mina anhöriga. Härlig dröm, jättehärlig dröm. Jag visste från början att det var Jesus. Och det var den vägen. Allra första drömmen med Jesus. De fortsatte, men intressant nog fortsatte alla andra drömmarna i Sverige. Så det dröjde väldigt många år dröjde det tills han kom till mig igen.
Just det. Men det här var någonting som du helt höll för dig själv?
Absolut. Jag höll ju de här drömmarna för mig själv under väldigt, väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Det kommer kanske till nästa
fråga. Ja, vi återkommer till det sen.
Men vid 50-årsåldern började jag berätta om de här drömmarna, så det dröjde ju oändligt lång tid. Och jag tyckte då hela tiden att det var något privat. Det var något för mig själv, inom mig själv. Det är ingenting jag vill. Alltså jag ville inte dela Jesus med någon. Så var det. Jag tänkte att det var en privat sak. Det var mellan mig och honom. Och jag behöll det under väldigt många år. Väldigt många år för mig själv.
Och du nämnde flytten till Sverige, för i slutet av 70-talet så var ju den iranska revolutionen, och det följde sen dessutom genom kriget mellan Iran och Irak. Alltså vi som växte upp på 80-talet minns säkert nyhetsrapporteringen från kriget om Iran och Irak. Och det gjorde ju att många människor flydde ifrån landet. Och i januari 1986 så kom du till Sverige som en ung kvinna i ett nytt land. Där gifte du dig med en man som du hade träffat i Iran och som hade flytt före dig. Och ni fick 3 barn tillsammans. Under den här tiden som småbarnsförälder och framåt så utbildade du dig både som förskollärare och till grundskollärare. Och du levde ett utgivande liv där drömmarna om Jesus fortfarande var din hemlighet under alla dessa år. Men efter sen att du och din man gick skilda vägar. Ni hade varit gifta i närmare 25 år va?
27
år till och med. Och du mitt i livet landade i en ny tillvaro, så växte den här insikten, har du beskrivit för mig, hur du hade levt helt utgivande för andra, men hur du i det hade tappat bort dig själv. Att du hade älskat andra, men du insåg att även du behövde kärlek. Du var värd så mycket mer. Och här kom de drömmar som alltså hade varit din privata hemlighet under alla dessa år få en stor betydelse. Berätta.
Absolut. Jag kom hit som 24-åring. Jag var gift då och fick 3 barn tillsammans med min före detta. Det var ju under nästan 25 år, 26 år, 27 var det här. Jag nämnde för det ekorrhjulet, men det var, jag hade fullt upp fokus var på utbildning, jobb, min familj. Och det var ju bara det jag ville liksom uppnå. Att ha utbildning, ha ett jobb och ta hand om min familj. Men inte bara det, jag var ju också politisk aktiv här. Under 10-12 år var jag politiker, hade mina politiska uppdrag i Linköpings kommun. Bland annat i nämnder och fullmäktige också. Och sen så var jag föreningsaktiv. Så det var ju väldigt mycket, i stort sett så kom jag hem och sov. Och efter min skilsmässa då var jag 51 år. Och då, jag hade lite, jag tror det var ju under en period då jag kunde reflektera över de här 25-26 åren eller 27 åren som hade gått och över mig och mitt liv och vem är jag. Jag kände liksom att politiken inte gav mig glädje längre. Det gav bara energi, eller det tog energi från mig. Det gav ingen glädje och jag kände liksom att jag inte orkade mer. Så småningom lämnade jag den politiken, men jag gick mer och mer inåt mig. Alltså jag vände mig inåt och tänkte liksom, vem är jag i allt det här? Vad har jag hållit på med under alla de här åren? Såklart, jag har alltid varit tacksam. Tacksamheten har ju alltid funnits under alla år för mig. Jag har ju alltid bett till Gud och varit tacksam för alla mina gåvor. Men jag kände liksom att någonstans i vägen glömde jag mig själv. Vem är jag? Alltså, vad är jag? Vad är mitt uppdrag i denna värld? Politiken. Så det kändes, alltså det var ju slut med det. Men just att älskar jag mig själv? Jag är värd att älskas och jag är älskad. Jag måste ju vända blicken till mig mer och mer och känna mer och mer och lära känna mig själv mer och mer. Och i samma veva så, som sagt, den här tacksamheten som jag alltid haft under alla mina år gentemot Gud och Jesus, den bara blev större och djupare. Tacksamhetsbönerna blev oändligt långa och som sagt, tacksamhet för alla fantastiska gåvor. I samband med det kände jag ett behov av att börja prata om Jesus. Att berätta om mina drömmar. Och det var det jag gjorde. Jag var ju typ, det tog ju väldigt många år. Jag var ju typ 51-52. Då öppnade jag upp mig för mina vänner. Bland annat för mina barn. Och började berätta om mina drömmar med Jesus. Så jag tror det hade något samband det här med att liksom blicka inåt, se mig själv som en människa och att jag är värd att älskas och jag vet att jag är älskad. Och just det här med enorma tacksamheten som jag kände växte ju på något sätt behovet av Jesus närvaro mer och mer i mitt liv och just att berätta, alltså att berätta om honom, att liksom gå ut med vad jag har sett och upplevt och så. Och därav Då var det inte hemlighet längre. Nej. Då ville jag inte behålla honom för mig själv.
Men hur var den känslan då att börja outa det som du hade burit på så länge?
Alltså jag var hungrig. Jag var ju så hungrig. Jag ville bara berätta då. Jag längtade efter att berätta. Jag liksom, mina vänner, alltså, de är inte så troende, men de är ju, några är ganska andliga. Men de tog emot det och med öppen famn. Och en del var ju liksom, de blev ju överväldigade och så. Men jag hade ett hunger av att berätta om honom. Som sagt, under alla mina år i Sverige har jag varit i kyrkan, tänt ljus och bett och så. Men just att bli utövande kristen, det dröjde ytterligare några år.
Det här ledde ju till att du ytterligare några år senare beslutade dig för att följa Jesus i dopet. Och jag minns, du gjorde ju det här. Mm. Här hade vi vår dopgrav, det var pingstdagen 2022. En del var säkert med. Ja. Och jag minns hur du berättade då, du sa i stil med att ja, men nu har jag ju drömt om Jesus i över 40 år, så nu är det väl dags. Och du berättade precis innan nu att ja, men vänta nu, det är ju på året 50 år sedan nu. Mm. Som du hade din första dröm, ja, om Jesus. Och då berättade du också om en särskild dröm som du hade bara ett år innan. Mm. Som fick den här helt avgörande beslutet, som fick dig att fatta det avgörande beslutet.
Ja, absolut.
Vad var det för dröm?
Ja, det var ju jag sov såklart, och så kom Jesus till mig. Han satt vid sängen och han hade ett stort bröd, alltså riktigt stort bröd, och han delade den och bara räckte den andra, eller ena halvan till mig med vänster hand. Och jag vaknade och jag grät av, jag var så överväldigad och av glädje, och jag bara grät. Och dagen efter tänkte jag att jag måste döpa mig, det är dags att döpa mig. Men, och så dröjde det ytterligare tills jag döpte mig. Jag tror jag behövde den här tiden av någon anledning, jag vet inte varför, men det dröjde nästan ett år tills dopet här. Ja. Mm. Men den drömmen var verkligen avgörande, ja, när han kom till mig och delade bröd med mig.
Ja.
Mm. Och det är ju just att jag sa det till dig idag faktiskt. Mm. Jag kom på det idag att det är precis 50 år sedan.
Precis.
Min första dröm med Jesus. Ja. Och det, alltså, jag tror Gud har sin almanacka och sin tidtabell.
Ja, men precis.
Ja.
Det är därför vi valde just den här dagen att ha det här samtalet också. Så att det, Men nu då, alltså de här tavlorna som är här. Du kom till mig i våras och berättade att jag ska ha vernissage i Lambohovskyrkan.
Mm.
Jag hade ingen aning om att du målade den sen gång.
Nej.
Så att ja, men jag har bara målat ett drygt år, sa du. Men nu ska jag ha det så här. Skulle jag kunna dela dem i Johanneskyrkan? Och jag sa ju direkt att ja, men det här måste vi göra någonting åt. Låt oss fundera på vad som blir bästa sättet att göra. Och då kom vi fram ganska snart till att ja, men det är klart vi ska göra det i ett samtal och få ha det. Och så valde vi just den här söndagen som har lovsång som tema. Och vi ska komma till det, för när du sen, ni har ju sett, flera av er har säkert redan hunnit bläddra lite grann i den här foldern som låg på borden när ni kom. Där är ju rubriken Vägen till skapandet. Och under din berättelse som du har delat, när vi har träffat, så är det ju uppenbart att det var Jesus som var den konkreta vägen in i ditt skapande. Och återigen så var det den här drömmen.
Mm, absolut.
Vad var det?
Måla intresset har ju alltid funnits inom mig, men jag har han aldrig tagit tag i det. Som barn målade jag ett par tavlor med oljemålning. Sen kom livet emellan. I och med att jag började vara i Johanneskyrkan så väckte intresset för lovsånger för mig. Mm. Jag älskade de här lovsångerna och jag började lyssna på dem ganska mycket hemma. På Spotify då. Och jag hade någon rekord 2024, jag minns inte, men det var ju verkligen rekord. Jag fick den här sammanfattningen. Men kärleken för lovsånger. Men innan jag började måla, då hade jag min dröm. Och då Jesus kom till min dröm. Och det var, jag var i en öken. Jag stod med ett pars avstånd från Jesus. Mm. Han stod under ett träd, i skuggan av ett träd. Då var han tyst. I vissa drömmar pratade han med mig, men då var han ju tyst. Han höll i en käpp med vänster handen och med andra handen, med höger handen, gjorde han den här gesten, att han ledde mig till någonting. Och en meter ifrån mig fanns en allé, en grönskande allé, jättevacker allé. Mm. Och det var just den vägen som han ledde mig i. Och det var drömmen. Och jag vaknade, jag tänkte, vad vill Jesus att jag ska göra? Vad är min mission? Mm. Vad är min plikt? Vad är mitt uppdrag? Jag måste göra någonting. Han vill att jag ska gå ut på något sätt. Men sen så helt plötsligt så tänkte jag en dag, jag bara tänkte, nu ska jag köpa canvasar och färger och måla. Och det var ju så. Jag köpte färgerna och canvasarna, och det var ju alltså under 2024 målade jag enormt många tavlor, och medan jag lyssnade på lovsånger såklart. Så lovsångerna är ju min inspiration till de här målningarna. Och lovsångare, de prisar ju Jesus. Mm. Och som jag skriver i det här också, han är ju centrumet och källan för min tro. Jag älskar honom från hela mitt hjärta. Han är ju min bästa vän. Och jag är så tacksam att han har varit med mig i 50 år nu. Mm. Och jag hoppas att han kommer tillbaka till mina drömmar. Mm. Jag vet att jag inte är färdig, men det här är början.
Mm. Så den här grönskande allén, det var ett blomstrande skapande som man ledde det in i. Men jag blir så nyfiken på, hur ser det ut? Hur kan ett typiskt skapartillfälle se ut då?
Ja, alltså, så här är det. Jag tänker aldrig hur tavlorna ska bli. Mm. Jag har inget mål. Mm. Jag har ingen liksom slutprodukt i tankarna. Jag bara börjar måla. Jag älskar färger. Jag liksom leker med färger. Mm. Och så lyssnar jag på lovsånger. Och det blir ju de här. Mm. Och när jag är nöjd, när jag känner mig nöjd, då är jag klar. Liksom. Mm. Så är det. Det är ju det här enorma... Jag vet inte. Jag sa till när vi pratade att det kanske är heliga anden som verkar inom mig. Och alltså det är ju full fart, och jag gör det med stort kärlek till Jesus, och det bara händer. Mm. Det bara händer.
Och det här är ungefär hälften av vad du har målat på 1,5 år. Alltså. Mm.
På ett ungefär, jag har ju nästan 30-35 år. Ja, på ett ungefär. Precis.
Jag bad ju dig att välja ut ett konstverk och berätta lite särskilt om. Mm. Och det är det som vi har ställt här emellan. Jag vet inte om alla ser, om jag sitter i vägen, men vi försökte det här.
Ja, det här heter Skapat mig för mer. Och alltså när jag målade den, det var ju en svart bakgrund. Mm. Men så småningom kom de här färgerna, glada färgerna, det här guldiga och gula. Och sen är det ju, man ser ju liksom lite träd, eller det, man kan ju tolka det som man vill, som bara sträcker sig uppåt. Och jag tänker liksom att vi är ju människor, och vi går igenom perioder i våra liv där det kan vara jobbigt, det kan vara ljust, det kan vara mörkt. Och mitt i det mörka finns alltid ljuset. Mitt i det mörka finns alltid hoppet, kärleken och löftet från Jesus att jag är här bredvid dig. Så när vi liksom, när vi lyfter våra armar och öppnar våra hjärtan, så får vi så mycket tillbaka. Så att det mörkret, trots att vi fortfarande befinner oss där, så vet vi att han är där. Han hjälper oss igenom det. Det finns alltid en öppen dörr. Så ja, det just att han skapade för mer. För att jag menar, jag har inte haft ett perfekt liv heller, så att jag har ju haft mina perioder i mitt liv och så. Men just att lära känna Jesus och bara det här tryggheten att han finns bredvid mig ger mig enormt, enormt glädje och frid till mitt skapande. Och att vi är alla skapta för mer. Vi är inte bara kristna, utan vi måste visa det i handling också.
Och samtidigt när vi satt ner och pratade, alltså det här blir bara ett litet koncentrat. Det är fantastiskt att sitta ner och prata med Antigon. Det är ju verkligen energi i hela rummet. Och då sa du så här, att du återkom till det flera gånger. Men de här tavlorna, det är bara ett uttryck. Jag är skapad för mer, skulle man kunna säga, för att koppla till det här konstverket. Men hur mötet med Jesus är något som du varken kan eller vill hålla för dig själv. Och en del skulle kanske kalla det för osvenskt. Jag väljer att se det som ett uttryck för ett överflödande hjärta som, ja men, hos någon som har gjort en livsförvandlande erfarenhet. Och vi har ju pratat mycket om hur Jesus har kommit till dig i drömmar. Och det som jag tycker är berörande i det är ju att det stannar inte vid drömmar. Utan dina drömmar har hela tiden lett dig steg för steg till nya platser, till nya handlingar. Och då är ju min fråga, vad drömmer du om framöver?
Får man drömma stort? Nej. Ja, men alltså, min allra första dröm är faktiskt, det är ju någonting som jag önskar och drömmer för alla vi som kallar oss kristna. Att vi måste ju på något sätt, vi är ju kallade och vi är valda av någon anledning. Och just den här kallelsen och att vi är valda, det måste ju på något sätt minna ut i att vi förvaltar Jesu budskap, Jesu vilja i det verkliga livet. Och jag tänker liksom att jag har den önskan att alla alla kristna. Jag menar inte att man glömmer Jesus, men jag menar att vi måste alltid bli ihåg, alltså komma ihåg Jesus och vem han var, vad han stod för och vad han vill att vi ska göra. Han vill ha våra hjärtan, men samtidigt vill han att vi ska vara hans mun och öron och händer och fötter. Vi ska ju helt enkelt göra det. Vår tro ska visa sig i handling. Jag menar, Jesus var en person som stod för alltså för rättvisan. Han var ju på de människornas sida som var marginaliserade, som var små och som var ringa. Han var ju med fattiga och vad som helst. Alltså han stod ju deras sida och han stod emot dåtidens makt som var korrupt. Så jag tänker liksom att om vi verkligen, jag tänker att jag kanske är för att jag är väldigt ny kristen eller jag brinner för det här, men jag tänker att vi kan inte, får inte glömma Jesus och vad han stod för. Han stod för rättvisa, han stod för fred, för kärleken, förlåtelsen, friden, barmhärtigheten. Han älskade barn. Det var ju förra veckans predikan handlade om barn. Han älskade ju barn. Och vad gör vi nu i världen? Vad gör vi? Många barn i världen lider runt omkring USA, eller jag menar, fattiga barn där, Afrika, Europa, Mellanöstern, just nu i Palestina och sen Ukraina. Alltså, vad gör vi? Alltså, som kristen kan inte vi låta det här fortsätta. Vi måste göra oss hörda mer och mer och som sagt, vad Jesu lärjungar att på något sätt sprida hans budskap och inte bara det, kräva rättvisa och fred. Och det är min största dröm. Sen vill jag naturligtvis fortsätta med det här. Jag vill ju liksom gå ut mer och mer med budskapet om Jesus, så att vi inte glömmer bort honom. Och även människor som inte har lärt känna Jesus, att de också lär känna honom. Så det är genom mina tavlor. Men jag sitter här och pratar genom det jag säger, genom det jag skriver. Vill jag vara en ganska duglig Jesu lärjunge. Jag hoppas att jag kan det, men i alla fall, jag älskar honom och jag vill liksom visa min tro i handling.
Så hintar du nu att det kommer ett boksamtal här om 5 år?
Det vet jag inte. Nej, kanske. Ja.
Men du, vi ska börja gå in för landning, men du önskade 2 sånger inför den här gudstjänsten. En som vi kommer sjunga tillsammans alldeles strax och en som kommer att avsluta gudstjänsten. Kan du inte bara berätta kort om dem?
Ja, det ena är välsignelsen. Och jag har lyssnat på välsignelsen 1000-tals gånger, tror jag. Det ger mig frid. Det ger mig en känsla av lugn. Och välsignelsen är ju, alltså, Gud själv och Jesus själv sammanfattas i välsignelsen. Och där hans nåd, hans frid, hans kärlek är med oss. Att han ser oss, han hör oss, han är med oss, bredvid oss, bakom oss och framför oss. Att det här är bara en, jag menar, det här säger vad Jesus är. Och just att, som sagt, det här med hans kärlek, hans frid och hans nåd, det är alltid med oss. Jag känner mig väldigt lugn när jag lyssnar på välsignelsen. Jag älskar den här lovsången.
Och det är ju den som kommer sist då, men den sång vi ska sjunga nu då?
Ja,
vilken
just
är
det.
Det?
Ja, men vad precis. Heter det nu igen? Men det är ju det här, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, men den låten heter inte så.
Jag vill ge dig, Herre, min lovsång.
Ja, just det. Men det är ju så, jag tänker liksom som jag sa förut, vi kristna har ju ett uppdrag. Vi har ju plikten att våra liv ska vara lovsång till Jesus, till Herren. Att vi ska vara hans förlängda armar och ben, och att vi ska vara hans kärlek till omvärlden. Vi ska vara hans fri till omvärlden. Vi ska vara hans förlåtelse till världen. Att våra liv ska vara lovsång till honom, tycker jag. Och ett sätt som jag har valt är mina tavlor, att visa min kärlek till honom. Och försöka sprida hans budskap till den som vill höra. Liksom. Ja. Kristen eller inte kristen, jag tycker att det är viktigt att alla lär känna Kristus. Kanske på nytt. Kanske på nytt. Ja. Och jag menar, hade han varit på jorden nu hade han tyckt väldigt mycket om saker och ting. Det är mycket som inte funkar här i världen. Och han hade gått emot massor med saker. Och han kanske hade blivit hånad. Absolut. Som han blev då för 2000 år sedan. Men han hade stått för rättvisan här nu också och skrikit rakt ut. Det räcker.
Ja. Och samtidigt så tänker jag att ditt liv vittnar om att det helt avgörande är att det börjar med det direkta tilltalet från Gud som väcker vår kärlek till honom. Som det här är ett konkret uttryck för, att när du möter Jesus, och som du själv säger, då är det, finns det en naturlig rörelse utåt.
Absolut.
Och att han väcker den kärleken.
Absolut. Det handlar om att ge också. Jag får så mycket av Jesus. Och jag tror det är det minsta jag kan ge honom. Mm. Mm. Min kärlek och olika sätt att liksom att visa eller få människor att inte glömma honom, som jag sa förut, att man fortsätter med hans budskap och visa det i handling. Det är viktigt.
Stort tack. Som avslutning så har jag ju bett dig att be en skriven bön med oss, en bön på just tema lovsång och med tacksamheten som ingång. Så låt oss be.
Gud, våra liv hotas ständigt av besvikelser och bedrövelser. Framför allt kan tankar dyka upp som bara inskränker våra liv. Gör oss mindre och mindre, obetydligare och obetydligare. Hjälp oss då att komma ihåg din bästa medicin mot bitterhet, tacksamheten. När vi börjar tacka för våra liv ser vi plötsligt nya perspektiv, nya sidor som vi glömt och förträngt. Gud, lär oss på nytt att leva i tacksamhet. Inte den slappa låt-gå-mentaliteten, men den ärliga tacksamheten som verkligen ser allt gott du gett och ständigt ger. Amen.
Amen. Låt oss stå upp tillsammans i tillbedjan.